lerde nya dagen gry, vår lovsång till dig går. Helig, 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 nådefull och mäktig, dig vi tillbedja, Gud och Fader vår. Helig, helig, sina gyllne kronor för din härlighet. Nedför dig keruber och serafer falla. Du var och är och blir i evighet.
Du ska inte missbruka Herrens, din Guds namn. Ty Herren ska inte låta den bli ostraffad som missbrukar hans namn. Så lyder det andra budet i Guds heliga lag. Guds namn betecknas i Gamla testamentets grundspråk med de fyra hebreiska bokstäverna som man ser i många kyrkor ovanför altaret, och som man vill att uttala Jehova, det som förekommer i en del äldre psalmer eller andliga visor. I Bibeln återges det med ordet Herren. När Gud kallar Mose till hans livs stora uppdrag frågar denne om hans namn och får då till svar: jag är den jag är. Eller snarare: jag är den som är. Vilket förkortat blir jag är. Och blir det namn som Moses ska ge som svar när hans folk frågar honom vem som sänt honom. Med rätta har man förbundit detta med de många uttalanden av Jesus, framförallt i Johannesevangeliet, som inledes med orden jag är. Jag är livets bröd. Jag är den gode herden. Jag är vägen, sanningen och livet. Allra mest talande är hans korta svar till dem som kom för att fängsla honom i ett Getsemane. Detta korta svar med ett enda ord som kom dem att ofrivilligt falla ned på knä inför honom. Inför honom som är sann Gud och sann människa i en person. Endast ögonvittnet Johannes berättar därom. Jesus frågar den beväpnade skaran när den kommer: vem söker ni? Och när de svarar Jesus av Nazaret, säger han: jag är. På svenska återgivet: det är jag. På grekiska heter det ego eimi, jag är. Vilket på hebreiska uttryckes säkerligen med ett enda ord, echje, och på arameiska, som väl Jesus talade den gången, på samma sätt. Detta var samma namn som Herren nämnde för Mose, som skulle säga till sitt folk: echje, jag är, har sänt mig. Den beväpnade skarans reaktion vittnar om den väldiga kraft som låg både i Jesu person och i dess svar, detta enda ord som tillika var en bekännelse, samma bekännelse som senare ledde till hans fängslande och dödsdom. Vi minns även att medan profeterna inledde sina tal med orden så säger Herren, så säger Jesus: sannerligen, jag säger er. Jag, underförstått Herren, säger er. Vi minns även hur aposteln Paulus dels säger att ingen kan säga Jesus är Herren annat än i den heliga anden. Och vidare: därför har också Gud upphöjt honom, Jesus, över allting och givit honom det namn som är över alla namn, för att i Jesu namn alla knän skall böja sig, deras som är i himmelen och deras som är på jorden och deras som är under jorden, och för att alla tungor skall bekänna Gud Fadern till ära, att Jesus Kristus är Herren. Hans namn är inte endast Herre med stor bokstav, än mindre Herre med liten bokstav och i obestämd form, en herre bland andra herrar. Det rätta är Herren, den enda Herren, den enda sanne Guden, han som är Herren över hela sin skapelse, över himlen och jorden, över alla människor i alla tider. Det andra budet i Herrens lag kan därför sägas vara ett förbud att missbruka Jesu Kristi namn, både namnet Jesus och namnet Kristus och namnet Herren. Som vi sagt beträffande det första budet är det givetvis även i det andra budet fråga om den treenige Guden, Fadern, Sonen och den helige Ande. Även detta bud är riktat till hela mänskligheten, men i första hand naturligtvis till den kristna kyrkan, som i sin tur ska förkunna detta bud för alla folk, både för judar och hedningar, så som Jesus befallde sina lärjungar att göra och så som alla apostlarna och deras sanna efterföljare i alla tider gör. Syftet och det eftersträvade målet är, för att om igen tala med aposteln Paulus, att i Jesu namn alla knän skall böja sig och att alla tungor skall bekänna Gud Fadern till ära, att Jesus Kristus är Herren. Detta är det rätta bruket av det heliga gudsnamnet Herren. Liksom alla de tio buden utom det tredje och det fjärde är negativt formulerade, du skall icke, så gäller det även i behandlingen av detta bud att låta det belysa just det missbruk av Guds heliga namn som i vår tid är vanligast. Det gäller då i första hand dem som hör med till den yttre kyrkan, både som ledare och som vanliga medlemmar. Det är ofrånkomligt att vi i vårt land och folk, som i stort sett är identiskt med den kristna kyrkan i yttre mening, den så kallade svenska kyrkan, möter många olika slags missbruk av Guds namn. Jag tänker då inte i första hand på det slags missbruk som består i lättsinnigt bruk av Guds eller Jesu namn i dagligt tal, vilket givetvis hör med till det som här förbjudes. Inte heller tänker jag närmast på det missbruk som består i ett till synes fromt talesätt utan en sann och uppriktig tro. I en mer eller mindre avkristna tid är den sortens missbruk nog inte så vanligt, ty det lönar sig inte i yttre mening att idag använda ett gudligt eller gudsnådeligt tal för att därmed vinna jordiska fördelar. Möjligen skulle man tvärtom idag tala om det missbruk av Guds namn som består i ett tigande och en tystnad som beror på likgiltighet eller bristande bekännaremod, och som därför innebär en förnekelse av Gud och hans heliga namn. Men det finns svårare synder än så, som därtill är alltför vanliga. Att rätt bruka Guds namn innebär ju först och främst att med både hjärta och mun bekänna honom. Ja, för att återigen tala med Paulus, bekänna att Jesus Kristus är inte bara en herre med eller utan stor begynnelsebokstav, utan att han är Herren. Det är ingalunda ovanligt, vare sig bland lärda eller olärda, att det väl kallar sig kristen och ändå hålla styrt på att man tillhör en kristen kyrka, utan att ändå helhjärtat tro och öppet bekänna att Jesus är Herren och ingenting mindre. Man kan säga: jag har min egen lilla tro, jag tror vad jag vill, eller läran är inte så viktig, vi ska inte vara så dogmatiska. Man kan bara tänka på att det mycket väl går för sig att inte bara vara medlem i kyrkan med både rösträtt och valbarhet, utan till och med att sitta med i kyrkoråd och annan kyrkostyrelse utan att tro och bekänna att Jesus är Herren. Utan att i ord och handling bekänna denna tro, till exempel genom att alltid möta upp kring Guds ord och sakrament i söndagens gudstjänst och vid andra tillfällen. Eller vi kan tänka på hur många medlemmar av kyrkan, tyvärr rent av de flesta, förhåller sig till sitt eget och sina barns dop, även om det inte går så långt att de anser sig ha rätt att stå kvar i kyrkan utan att ens vara döpt, så som somliga tyvärr gör. Det är självklart att de föräldrar som bär fram sina barn i dopet därmed i denna handling bekänner sig till Kristus. Men hur många söker själva leva som kristna? Hur många söker fostra sina barn i den kristna tron som de är döpta till? Hur många menar allvar med denna utvärtes bekännelse? Eller konfirmationen, som i det yttre är en högtidlig bekräftelse av döpelseförbundet med Gud. Hur många konfirmander stannar kvar i kyrkan som trogna deltagare i gudstjänstlivet? Hur många föräldrar söker stödja sina barn under konfirmationstiden och efter konfirmationen, både genom förböner och gott föredöme? Eller tänk på alla våra förtroendevalda, hur många av dem är kristna bekännare? Hur många hör med till det trogna kyrkfolket som aldrig låter sina platser i kyrkbänken stå tomma på söndagen? Går vi så till oss präster i olika grader, så blir frågan ännu allvarligare. Vi har alla stått inför altaret och inför Gud och församlingen, och med den stora räkenskapsdagen för ögonen, lovat att själva leva efter Guds ord och av Guds ord och förkunna det i enlighet med både skriften och bekännelseskrifterna. Men är det inte underligt att orden bekännelsetrohet och bibeltrohet idag har en så dålig klang både bland präster och lekfolk? Det borde ju tvärtom vara så att varje präst var och ville vara en helhjärtad bekännelse trogen och bibeltrogen person, både i lära och liv. Eller tänk på den som alltjämt iakttar den gamla goda kyrkliga och kristna ordningen att låta en kyrklig vigsel vara den högtidliga inledningen och invigningen till det heliga äktaståndet, där de båda makarna ger varandra inför Gud och de närvarande vittnena sina löften om trohet in till döden. Vi vet att idag både bland präster och lekfolk sådana heliga löften allt för ofta brytes genom otrohet och skilsmässa. Visst är även detta ett missbruk av Guds heliga namn, vilket ingalunda innebär att man för att undvika sådan skulle istället tillämpa det nu så moderna samboväsendet utan vigseln och utan löften. Detta är ju något ännu värre, att tillhöra en kristen kyrka och därmed alltså bära det kristna namnet och ändå helt ignorera den kristna ordningen för äktenskapsingående. Man kunde räkna upp många fler exempel på missbruk av Herrens namn, att fastän man till namnet är en kristen och en medlem av en kristen kyrka i liv och levande både söndag och vardag, förneka den Herre och frälsare som man genom sin kyrkotillhörighet i det yttre på ett sätt bekänner sig till. Det borde ju vara så att varje kyrkomedlem, som naturligtvis därför också är både döpt och konfirmerad och följaktligen en trogen deltagare i samma kyrkas söndagliga gudstjänster och annan verksamhet, också i allt sitt levande beter sig eller söker bete sig som en sann kristen, som bevisar sin tro på Kristus både med munnens bekännelse där så behövs och med ett kristligt levande i handel och vandel. Vi vet att det står illa till i vår svenska kyrka idag i alla de avseenden som jag här berört. När man talar därom får man ibland höra att vi ska inte vara så negativa. Och vi ska inte trycka ner varandra genom att bara tala om det som är dåligt. Nej, det är sant. Men å andra sidan är det helt felaktigt att bara med tystnad gå förbi sakernas verkliga tillstånd. Eller rent av återupprepa de falska profeternas ständigt återkommande predikoämne i olika variationer. Det predikoämne som på svenska lyder allt står väl till. Shalom, frid, fastän det inte alls står väl till. När allt kommer omkring kan man knappast överdriva när man ska beskriva det nuvarande sorgliga tillståndet i vår kyrka idag. Men märk väl, vi påtalar inte detta för att liksom gona oss där i, än mindre för att som farisén i templet genom att kritisera andra liksom upphöja oss själva. Utan vi säger allt detta lika mycket till oss själva, eftersom vi alla är mer eller mindre medskyldiga till bristerna och försummelserna i vår kyrka idag. Och för att uppmana oss själva och varandra till motåtgärder. Och den enda rätta motåtgärden är det som i Bibeln kallas bättring eller bot eller omvändelse. Vi behöver en väckelse och förnyelse över hela linjen i vårt folk och i vår kyrka idag. Och det är både bland vår kyrkas präster och bland kyrkfolket och bland dem som skulle vara det trogna kyrkfolket idag men inte är det. Det är i detta sammanhang mycket märkligt att detta bud är det enda budet utom på sätt och vis det första med dess tillägg om Herren Gud som en nitälskande och straffande Gud, som direkt varnar för samma Guds straffdomar över dem som bryter mot detta bud genom att på olika sätt missbruka hans namn. Han ska inte låta någon som missbrukar hans namn bli ostraffad, heter det ju. Även här vid lag är det anmärkningsvärt att man idag allmänt förbryter sig mot detta bud genom att nonchalera detta varningsord, dess hot om straff. Man antingen tiger om Guds rättfärdiga vrede och hans bestraffning av synden i alla dess former, eller också förnekar man den möjligheten såsom hörande en förgången tid till. Även en sådan hållning innebär på sitt sätt ett missbruk av Guds heliga namn, ty man gör ju därmed Gud till en lögnare vars ord inte är att lita på. Man uppfattar hans hotelser om straff för överträdelse av hans heliga bud som tomma ord eller som något för vår moderna tid och dess människor helt förlegat och föråldrat. Men Guds ord är sanning och det består i evighet. Sådan är Gud, som han säger i sitt ord. Och vår Guds ord förbliver evinnerligen. Vad ska vi då göra för att om möjligt undgå det straff som alltid följer då man missbrukar Herrens heliga namn? Den väckelse och omvändelse som vi talat om och som är den enda räddningen för vårt folk och vår kyrka borde först och främst förkunnas av alla oss som är betrodda med det heliga predikoämbetet. Men om verkligen bibel- och bekännelsetrogna präster idag utgör endast en liten minoritet, ska detta inte avskräcka? Det står i Guds makt att vinna seger genom få, lika väl som genom många. Och ju färre de bekännelsetrogna idag är, desto trognare måste de vara både i bön och åkallan av Gud om hjälp, i lära och förkunnelse, i liv och levande. Detsamma gäller det trogna kyrkfolket. Ju färre, desto trognare, desto trägnare i bönen, desto flitigare i att höra och lära Guds ord, desto modigare i bekännelsen bland medmänniskor, bland de många andligen döda medlemmarna i den yttre kyrkan. Det gäller för var och en att med liv och gärning och genom en klar bekännelse, även med ord, vittna om Kristus och så bekänna hans heliga namn. Vi vet att motståndet mot den sanna kristendomen är mycket stort, både bland dem som öppet förnekar den kristna tron och därmed Guds eget namn, och, vilket är ännu värre, även bland dem som till namnet är kristna. Här krävs både mod, vishet och uthållighet. Vi vet även, om vi vill och vågar se verkligheten sådan som den är, att vårt land, liksom hela vår världsdel, står under ett svårt och farligt hot från en gudlös makt som syftar till att erövra hela världen och utrota den kristna tron. Vi vet även att den antikristliga makten har många medlöpare bland vårt svenska folk och därmed också, underligt nog, i vår svenska kyrka. Men återigen, ju större faran är för vårt folk och vår kyrka, desto trognare vill Gud att vi ska vara. Om majoriteten på olika sätt missbrukar Guds namn genom att inte leva i sitt dop, inte hålla sina konfirmationslöften eller rent av sina prästvigningslöften, så är allt detta en så mycket starkare vädjan till oss alla om trohet och uthållighet i bekännelsen till Herren Jesus. Läget är trots allt inte hopplöst, även om vi inte skulle få se och uppleva stora yttre framgångar. Vi har den starkaste på vår sida. Och när vi inför människorna brukar hans namn rätt genom att i ord och gärning bekänna vår tro på honom, så är detta aldrig förgäves. Ty förkunnar vi Guds rena och klara ord, så vet vi att detta aldrig blir utsänt och utsått i världen utan att verka vad Gud har bestämt. Även om vi långa tider skulle få, som en gång Abraham och många andra troshjältar, tro utan att se. Att ändå helt och fullt lita på Guds trofasthet, det är att rätt bekänna hans namn och ge honom äran. Tänk om vi ändå finge uppleva det undret att strömmen vändes i vårt folk och i vår kyrka, så att skaror av människor sökte sig till våra vackra kyrkor och fyllde dem söndag efter söndag, inte för att bli roade och underhållna med allehanda nöjen, utan drivna av hunger efter Guds ord, som de också skulle få höra i varenda kyrka och från varenda predikstol av bekännelsetrogna och bibeltrogna präster. Då skulle Guds namn inte längre missbrukas och vanhelgas genom otro, trolöshet, förnekelse och likgiltighet, utan helgas och äras i vårt land och i vår kyrka. Så skulle den bönen uppfyllas som Jesus själv lärt oss att bedja: Fader vår som är i himmelen, helgat varde ditt namn. Ja, Herre, helga ditt eget namn i och genom vår kyrka, i och genom vårt svenska folk. Gör, o Herre, det för oss omöjliga möjligt. Du som har all makt i himmelen och på jorden, ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, så som det var av begynnelsen, nu är och skall vara från evighet till evighet. Amen. Men Guds frid som övergår allt förstånd bevarar våra hjärtan och våra tankar i Kristus Jesus. Amen.
Helig, 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 ega kul tillgänglig, är din glans den klara som en syndigt ega ser. Evig är din nåd, din kärlek oförgänglig. Herr